Försäkringsbolag som tecknar transportförsäkring av varor säger nu upp krigsriskförsäkringar för fartyg som planerar att segla genom Röda havet. Flera försäkringsmarknader i Europa har sagt upp krigsrisken i sina transportförsäkringar och fler förväntas följa, även på den nordiska marknaden. Hur påverkar det här försäkringsmarknaden för transportförsäkringar i Sverige? Om det ska jag prata med Niklas Bengtsson som är ordförande i Svensk Försäkrings sjöutskott och General Manager Marin på HDI Global Speciality. Välkommen Niklas!
Stort tack! Tack för att jag fick komma hit.
Jättekul, du är vår första gäst måste jag säga.
Trevligt.
Vi har ju alla följt i nyheterna och hört om rebeller, attacker, omlagda rutter i Röda havet. Kan du ge en bakgrund till den här situationen lite grann?
Ja, det kan jag göra. Hotrebellerna som med stöd av Iran har sedan slutet av förra året börjat attackera handelsfartyg med anknytning till USA, Storbritannien eller då andra västländer som stödjer Israel. De här attackerna skiljer sig en del mot de vi har sett tidigare i år där då piratangrepp har varit det aktuella där runt farvatten till Somalia. De här attackerna skiljer sig ganska mycket från de tidigare piratangreppen som vi såg under de sista 10 åren som var mer fokus runt Somalias kustland. Nu rör det sig om raketattacker som syftar att göra så mycket fysisk och ekonomisk skada som möjligt. Och inte som i piratfallen att finansiera krigsherrar och kriminella intressen i Somalia med att kidnappa fartyg och besättningar. Det här är en geopolitisk situation som har pågått sedan Jemen bildades 1990. Och hotrebellerna har då satt sig emot statsmakten och regeringen i Jemen. Och FN bedömer det här som en av de största krigszonerna eller problemzonerna som finns med mycket svält som är på grund av då den interna konflikten mellan sunni och shia muslimer i Yemen. Attackerna mot fartygen har fått rederier att tvinga ändra sina rutter för att skydda sin besättning och fartygen som trafikerar Röda havet. Och lastägarna, importörerna och exportörerna, de drabbas också med att transporterna inte kan gå de vägarna som man har planerat.
Och hur är läget där just nu?
Man ska veta att ungefär 12% av all shipping, all handel, världshandel går via Röda havet och Suezkanalen. Och 30% av alla containerfartyg går via då Röda havet och Suez. I dagsläget så har över 70 fartyg attackerats av hotrebellerna. Det har fått då att de större containerrederierna har valt att lägga om sina rutter runt Afrika och Goda hoppsudden, undantaget vissa större kinesiska rederier som fortfarande trafikerar Röda havet och även ryska oljefartyg. Och vi ser faktiskt en ökad trafik av rysk oljefartyg också i Röda havet och även till viss del vissa västerländska bulk- och tankfartyg också. Men de har nu börjat bli också attackerade av hotrebellerna som först fokuserar sig på de containerfartygen.
Så de hade fokuserat på ett visst typ av fartyg innan då?
Containerfartygen är de stora och de är väldigt viktiga för Europa med import och export av varor. Så att det är väl det som har varit deras
det primära target. Fokus.
Ja, precis.
Hur kommer då marinförsäkring in i det här?
Vi försäkrar den globala världshandeln. Antingen med att försäkra fartyget, det vill säga redarna som äger fartyget. Eller lasten ombord, det vill säga exportörer och importörer som försäkrar sin last mellan säljare och köpare. Och att försäkra lasten är en förutsättning för att hela världshandeln ska kunna fungera. Annars är det för stor risk för både importörer och exportörer att transportera gods till jordens alla möjliga hörn. Och den totala marinförsäkringspremien globalt är ungefär 400 miljarder kronor.
Det är så många nollor så att det kan man inte ens tänka ut.
Exakt, precis. Och av de här 400 miljarderna så är ungefär 60% transportförsäkringspremier av varor och 25% är fartygen. De andra resterande är då andra marina klasser såsom marint ansvar och offshore-industrin. Och i Sverige så står marinförsäkringspremien för ungefär 2,5 miljard kronor. Marinförsäkring är en enormt viktig del för att hela globala handeln ska fungera.
Och kan du berätta mer om hur den fungerar, själva försäkringen?
Ja, man kan dela upp marinförsäkring i två delar. Dels en civil del och en krigsförsäkringsdel. Civil risk för lasten är då de fysiska skador som kan uppstå under transport. Det vill säga breakage, stöld, förlust av godset eller totalskada eller någonting liknande. Och även kostnader för gemensamt haveri. Och civil risk på ett fartyg är ungefär densamma, det vill säga skador som kan ske på fartyget under ens resa. Och då är det skrov och maskineriet, det kan kollision, grundstötning, maskinskador, brand, totalförlust. Det är då de traditionella skadorna som vi försäkrar, men sen har man också krigsrisker. Vi som försäkringsgivare väljer då att om vi vill vara med att försäkra fartygets krigsrisker. Och om man är försäkringsgivare för lasten, för transportförsäkringen av varor, så är den inkluderad per automatik i det normala försäkringsskyddet. Och det finns någonting i London som heter Joint War Committee som hjälper till med att bedöma oroshärdar runt om i världen och kategorisera dem som har förhöjda risker. De allra flesta farvatten ses som normala och så har man olika skador uppåt där det är mer och mer oroshärdar. Den andra skadan är då moderate, elevated, high, very high, severe och extreme. Och det vi ser nu i Röda havet är att det är klassat som extreme. Också Ukrainas farvatten och delar av Svarta havet är också klassat som extreme. I en marinförsäkring så försäkras krigsrisker separat med egna villkor. Och tillvägagångssättet skiljer sig en del mellan då försäkring på fartyget och försäkring av lasten. Så skillnaden är då att för fartyget så är det reglerat om fartyget beträder vissa zoner med förhöjd krigsrisk. Som jag nyligen nämnde. Och där har man fasta tilläggspremier för de här olika farvatten. Medan försäkringsgivare av lasten, en transportförsäkring av varor, så är krigsrisken inkluderad per automatik i försäkringsskyddet. Och då gäller den för alla transporter. Men det är försäkringsgivaren som då kan säga upp försäkringen om det är en förhöjd risk. Och det är det man har valt att göra nu då i det här extrema fallet. Och då har man en uppsägningstid på 48 timmar eller 7 dagar beroende på vilket villkor det är. Det finns svenska villkor, det finns engelska villkor, det finns alla möjliga villkor man kan använda sig av. Och då kan vi som försäkringsgivare efter då uppsägningstiden att erbjuda tillbaka ett försäkringsskydd mot en tilläggspremie. Så det som skiljer sig egentligen.
Så nu vid oroligheterna här i Röda havet, vad är det som händer då? Sägs de här upp?
Ja, precis. Och det är just det som har hänt då. När det är klassat som extreme så har den nordiska marknaden, delar den nordiska marknaden och främst europeiska försäkringsgivare valt att säga upp krigsrisken för försäkring av lasterna. Och detta är på grund av de ökade krigshandlingarna som sker i området. Och de här krigshandlingarna såg vi ju inte, de kommer från december så att många försäkringar är tecknade på årsbasis och de tecknade långt innan.
Ja, just det, precis.
Och då ger den förhöjd risk och då kan man då som försäkringsgivare säga upp den och det är återskydd av försäkringen då. Civilrisken den är ju kvar om någonting händer med lasten, breakage eller stöld eller vad som helst.
Ja, precis, det vanliga.
Ja, precis.
Mm. Men vad händer då när man är på ett fartyg och plötsligt krigsrisken sägs upp när man är ute på väg?
Ja, på lastförsäkringssidan så gäller ju försäkringen för de skeppningar som har påbörjats innan uppsägningstiden då, 48 timmar eller 7 dagar. Och därefter så har man inget försäkringsskydd för krigsriskerna om man väljer då att inte köpa tillbaka skyddet. Det är ju upp till försäkringstagaren att välja det, att köpa då ett försäkringsskydd tillbaka. Och på fartygssidan så gäller det per automatik, alltså man har tecknat en försäkring för sitt fartyg som inkluderar krigsrisker så får man per automatik betala tilläggspremier när man kommer in i de här olika zonerna. Inte bara de som är extrema men de som är då high, very high och severe. Så det går per automatik. Medan då på transportförsäkringssidan så är det en du måste själv agera som försäkringstagare om du vill ha skyddet eller inte.
Och hur hanterar man den här risken då? Vi hör ju om att man leder om trafik, eller är det någonting annat man kan göra?
Som jag sa, cirka 30% av all containertrafik har hittills gått via Suez. Och där då rederierna har valt att lägga om dem runt Afrika och Good Hope-sudden istället. Den här resan tar då ytterligare ungefär 2 veckor till 21 dagar. Och vilket får väldigt stora konsekvenser på hela logistikmönstret i världen. Ett containerfartyg går likt en tidtabell mellan olika destinationer. Och när det tar längre tid så ruckas det här mönstret väldigt mycket. Leveranser försenas. Och även i vissa fall så uppstår det brist i container i vissa delar av världen.
Och det blir otakt liksom.
Exakt, precis. Och vissa gods hamnar på fel ställen. Det kommer inte iväg som det ska. Det blir kvar på terminaler och hamnar runt med världen. Så att det blir en logistisk utmaning för många.
Det måste ju bli dyrare också, tänker man.
Det blir transporter. Det blir absolut. Och dels den här längre transportsträckan så är det dyrare driftsmedel. Drivmedlet kostar ju mer. Det kostar mer också för besättningen att man tar längre tid. Om man nu väljer att gå via Suez så är ju fraktpriserna där mycket, mycket högre. Det är en större risk även för rederierna. Så att det är dyrare frakter att ta där. Det blir ju att det blir konsumenterna som får betala det här i slutändan. Så är det ju. Och man tittar ju på att hitta alternativa transportvägar också då. Det är ju långt till Asien. Fartygstransporterna är det mest effektiva. Och ett containerfartyg tar mellan, de största tar 22 till 24 000 containers. Och om man ska då ta det på tåg istället som man tittar på, så på ett tågsätt så går det ungefär 20 stycken lastbilar. Så det är stor skillnad på volymen.
Hur många container är det? Man har ju sett i Sverige, och då är det ju liksom 2 containrar per set.
Ja, precis. Exakt.
Och vad sa du, hur många containrar innan?
Ja, på de största containerfartygen som byggs nu så är det 24 000 containrar.
Så det är så många tåg så det förstår man nästan inte.
Precis. Nej, precis. Och man tittar också på att, jag har hört att man tittar på att använda sig av transsibiriska järnvägen också för transport från Asien. Men det skapar ju andra problem nu med sanktionerna som vi har mot Ryssland, och att många försäkringsbolag inte vill eller kan eller får teckna försäkring på grund av alla sanktioner som finns då.
Men hur agerar man på fartygen? Är man beväpnad? Jag vet, du nämnde piraterna där som var problem förut. Då tror jag att man beväpnade sig. Eller är det något annat sätt de skyddar sig nu?
Nej, precis. Piratangrepp så har man ju haft beväpnade vakter. Men man får inte beväpna sig själv. Men man måste ha vakter.
Okej, det är särskild personal.
Exakt, precis. Och vad jag vet så är det inte något sånt i Röda havet, utan man har då USA och Europa och andra länder som har då krigsskepp som hjälper till att skapa en balans då, och skydda då fartyg och besättning som trafikerar då.
Det är lite annorlunda med en robot än pirater som klättrar ombord, tänker jag.
Absolut, stor skillnad. Skillnad. Och det kräver en annan typ av militär uppbackning än de piratangreppen som var mycket mera, inte simpla kanske får jag säga, men de var ju lite enklare med enklare bemanning eller enklare bevapning än vad det som sker nu med robotar.
Det är lite mer tekniskt avancerat nu.
Mycket, mycket mer tekniskt avancerat och kräver mycket mera från omvärlden också.
Kan försäkringsbolagen kräva att fartygen ska gå den här längre rutten runt Goda Hoppsudden för att undvika risk?
Vi som försäkringsgivare kan inte kräva det. Det vi kan göra är se till att risken som vi står ju risken för våra försäkringstagare. Och att vi kan bara påtala att det här kommer bli dyrare i försäkringspremier om vi ska stå den risken. Men vi kan inte kräva det, utan försäkringstagaren får ju en förhöjd kostnad, antingen är det via försäkringspremier eller så är det via fraktpriser om man nu väljer att gå via Röda havet. Men sagt då, vi kan inte påverka det egentligen. Beslutet är kundens, men vi kan bara göra dem. Se då till den riskökningen som försäkringsbranschen får.
Och vad kostar en sån här krigspremie för ett fartyg eller en last? Vad handlar det om för pengar?
Om vi tar Röda havet som exempel så, fartygsförsäkringen så är det fastställd då i ett avtal mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren. Och de rejterna som de premiesatser som är då i de extrema fallen, de som är klassade som extreme, är ju mer satta dag från dag och från fall till fall beroende på vad det är, vem som transporterar etc. Men i dagsläget så har jag hört att på fartygssidan så ligger premierna på mellan 0,7% till 1% av fartygsvärdet. Ett containerfartyg, de största, är ju värda ungefär 200 miljoner dollar. Så det är väldigt mycket pengar. Och en normal tankfartyg är kanske värt 40 miljoner dollar. Så det är mycket premier som har pratat på fartygssidan. Och på lastsidan så är det ju likadant där, att det är ju dagspriser som gäller.
Så ett fartyg kan alltså starta från Asien och under den tiden innan de kommer fram till Röda havet så har premierna ändrats under väg. Är det så pass?
Absolut, så är det. För situationen, just där Joint Work Committee som jag nämnde tidigare, de ser över alla situationer från dag till dag.
Mm.
Och de har möten på morgonen och sen så bedömer de att här är det en förhöjd risk eller här är det en sänkt risk då, i de här farvattnena. Så det kan absolut ske förändringar under resans gång, absolut. Och på lastsidan så är det också dagspremier som gäller och det beror på vad det är för typ av vara också självklart och hur stort värde är på varan. Men där är rejterna ungefär mellan 0,5% till upp till 3% på lastens värde.
Och hur påverkar allt det här oss i Sverige? Du nämnde ju Europas handel och så vidare, så är det såklart att det påverkar oss.
Det man har sett hittills är att svensk industri har ju fått lite utmaningar med brist på komponenter och så till tillverkningen. På grund av förseningar, att antingen tar för länge tid eller att då leveransen inte har kommit fram som den ska. Men även på exportsidan så har ju svensk exportindustri fått planera om sina rutter. Antingen med längre resor, dyrare kostnader också för konsumenterna i slutändan. Och att gods inte kommer fram som de ska och de hamnar på fel ställe. På grund av då det jag nämnde tidigare med brist på container eller då att det blir ackumuleringar. Att gods fastnar i vissa hamnar och vissa terminaler. Så att det blir ju en kostnadsökning som någonstans någon ska betala.
Har du någon spaning framöver? Kommer marinförsäkringar att förändras eller påverkas vi på något annat sätt? Eller hoppas på en lättnad i Yemen?
Ja, precis. Om man ska fokusera på de risker vi har diskuterat idag, då, krigsriskerna, så är det ju en intressant utveckling där. Som krigsförsäkringen som jag nämnde ingår i transportförsäkringen av varor per automatik. Man börjar fundera på om man ska byta ut det likt man gör på fartygssidan, att man har en separat försäkringsskydd för det, att man då har det per automatik, men man har då en krigsförsäkring som inte sägs upp, så att man har då någon som försäkrar bara kriget, någon bara civila risken och någon bara kriget, och att man inte bakar ihop det. Nu är då marinförsäkringen en väldigt traditionell bransch och har ju anor som är flera tusen år gamla. Så vi är inte så snabba på att ändra saker och ting. Det kan jag villigt erkänna. Så att det här är väl någonting som diskuteras, men det tar ju lång tid innan det kommer ske. Om man har en separat försäkring som man har på egendomssidan. Man har ju en separat terrorismskydd. Det kan ju ingå i egendomsförsäkringen, men oftast har man ett separat skydd mot terrorism och även mot krig. Det finns ju war on land, krigsskydd som man kan försäkra sig mot. Så att, det är mer anpassat hur marknaden ser ut på andra försäkringsklasser skulle jag säga.
Ser man några andra problem kring transport? Jag tänker det är ju massa olika krigsområden i världen med Ukraina och det börjar det bli en snitslad bana för att få fram varor.
Det som man ser nu är ju att det är ju mer frekvent med krigssituationer. Vi har pratat nu om Röda havet, men vi har ju Ukraina för 2 år sedan, ganska precis. Nu 2 år sedan som invasionen i Ukraina, vilket också föranledde att försäkringsbranschen sa upp krigsrisker i farvatten kring Ukraina och Svarta havet. Och dessförinnan det skedde så var det ju i kriget i forna Jugoslavien. Adriatiska havet var också då en krigszon. Det är ju inte lika trafikerad som Röda havet. Men ändå så valde vissa försäkringsmarknader att säga upp försäkringen, krigsförsäkringen i Adriatiska havet. Och det här var i början av 90-talet. Och några år innan dess så var det ju Kuwaitkriget eller Gulfkriget som man också sa i början på 90-talet. Där då även svenska försäkringsbolag och även europeiska försäkringsbolag så upp krigsrisken på grund av kriget i Persiska viken. Så att man ser att historiskt sett så är det 30 år sedan, drygt 35 år sedan som man gjorde det. Och nu har det varit väldigt frekvent. Och som jag ser det så finns det väl risk att det här geopolitiska läget kommer då att fortsätta. Att det är ostabilt i världen och vi kommer nog tyvärr se flera områden som kommer att få förhöjda krigsrisker. Hur marknaden kommer att agera, det vet vi inte, men att det finns någon risk för att det kommer vara mera frekvent än det varit historiskt sett.
Du har lyssnat på Försäkringssnack med Niklas Bengtsson och mig Ulrika Loeb. Mer om sjö- och transportförsäkring finns på vår hemsida och du hittar länkar i vår avsnittsinformation. Vi hörs igen!